Ja, men nu är tiden inne. Nu tar vi vår presentation här. Ja, men jag står ju vid micken redan. Jag heter Roland Oskarsson. Och jag är en i den här gruppen då som utvaldes att forska i det här vilka ESMs martyrer. Och jag tror de flesta av er känner mig. Jag har jobbat tidigare centralt på ESM.
Och jag är Gerd Pettersson och jag har ju också tidigare jobbat på SAM och anmälde mig faktiskt frivilligt för att jobba med det här för jag tyckte det lät så spännande. Så att ja, vi har jobbat tillsammans här, Roland och jag och...
Och Claes Eliasson från Göteborg.
Och det var ju Claes som i anledning att vi står här, det var ju han som författade motionen till förra årskonferensen.
Missionsteologen Andrew Kirk skriver så här: att följa Jesus innebär att vittna om honom även om det leder till döden, alltså martyrskap. Och detta ställdes på sin spets under min allra sista termin på pastors- och missionärsutbildningen på Kottebroskolan våren 1988. För i årskonferensens avslutningsmöte i Pingstkyrkan i Jönköping så fick vi besked om att Inga-Lill Erlandsson, missionär i Zimbabwe, hade dött i malaria den dagen den 8 maj 1988. Hennes man Bo och äldste sonen, som då var drygt 17 år gammal, var också jättesvårt sjuka, men de klarade sig. Bo förlorade sin hustru, 17-åringen, och de andra tre barnen, 15, 8 och 7 år gamla, förlorade sin mamma. Och det fick mig att fundera på vad det egentligen får kosta att åka ut som missionär. Jag frågade mig, är jag villig att ge mitt liv i tjänsten för Gud? Jag visste att den frågan skulle ställas vid min missionärsavskiljning och därför fick jag tänka igenom den noga. Men den 27 augusti 1989 fick jag frågan, är du beredd att i allt lita på Gud och i trohet tjäna honom även om det skulle innebära att ge ditt liv? Numera är den frågan borttagen vid missionärsavskiljningarna och jag blev den sista i raden av SAMs missionärer som svarade ja på frågan. Och sannolikheten för att jag skulle dö i tjänsten var trots allt ganska liten, om man jämför med de första missionärerna som åkte ut. För dem var osäkerheten stor. Flera av de första missionärerna som åkte till Kina, ja, de blev ju dödade för sin tro under Buxarupproret. Och väldigt många dog av olika sjukdomar eller andra orsaker. Och för dem var ju frågan att ge sitt liv i tjänsten en fråga som berörde på djupet. Och i det här seminariet så ska vi ge er några berättelser om SAMs martyrer. Både de som blev mördade för sin tro och de som dog av sjukdom.
På längst ner den av just det. Vi fick ju uppdrag att försöka identifiera de personer som vi kan betrakta som SAMs martyrer. Och jag ska börja med faktiskt inte med kriterierna utan med namnen. Så finns de här nu?
Ja.
Och då innan vi ser på bilderna och namnen igen så ska vi säga så här att det är alltså 8 barn och 7 vuxna. Och de här barnen, de är 6 av dem är från mellan 1 och 4 år. Och den 7:e är kallas för en liten flicka, så hon är troligen under 4 år också. Och den 8:e är en pojke på 10 år. Och det här väcker ju kanske en definitionsfråga. Var de här barnen martyrer? Det är ju öppet för diskussion, men man kan ju ändå säga att det var för trons skull som de dog. Deras föräldrars tro. Det finns också såna här lite glidande definitioner. Vi har någon missionär som bara försvann i öknen under någon flykt. Under boxarupproret. Kan man räkna en sån person som martyr? Eller någon person som har blivit dödad av rövare? Men vi gör kanske en sådan redovisning och en sådan lite vidare benämning utav vad vi kallar för martyrer. Det känns väldigt angeläget att räkna med barnen också. Och då ska vi se på de här 15 människorna då, alltså 8 barn och 7 vuxna. Då är det Olof Bingmark. Och vi ska se att de flesta här, de dog väldigt, väldigt unga alltså. Innan de var 30. Han var ifrån Gotland. Och hans båda barn också, Elias och Jonathan, blev martyrer. Och hustrun, Elisabeth. Och så är det Anna Forsberg från Isåsa, Nässjö. 28 år. Deras lilla flicka som det står i handlingarna. Och maken Oskar. Och fru Anna Nyström, Öster Korsberga. Samt dottern 2 år. Och Hanna Olsson. Henne ska jag säga lite mer om eftersom inte hon kommer att finnas med i berättelserna här efteråt. Hon är född Rolander i Torsgärde, Ramkvilla, söder om Vetlanda, öster om Värnamo. Hon är död då år 1900, liksom alla utom 2 utav de här personerna. Alla utom 2 dog 1900 i boxarupproret. Hon blev 39 år och hon mördades tillsammans med sina 3 barn, Samuel 4, Josef 3 och Edith 1 år. Vid 18 års ålder hade hon rest till Amerika och år 1890 ingått äktenskap med Emil Olsson från Skåne. De reste till Kina med CNDMA 1983. CNDMA betyder Christian Missionary Alliance och det är lite ibland förvillande. Man tror ibland kanske att Christian and Missionary Alliance är samma som Skandinaviska alliansmissionen, men det är det inte. Och Skandinaviska alliansmissionen är ju inte heller samma som SAM och så vidare. Så vi ska reda ut det kanske lite längre fram. Och sen har vi David Stenberg. Och honom ska jag säga någonting mer om också eftersom han kommer inte heller att finnas med i berättelserna. Född i Vrängstorps församling 1872 i Skaraborgs län. Död 1900 i boxarupproret, 28 år. Och han deltog med Jönköpings kristliga ungdomsförening och han deltog i Franssons bibelkurs 1892 i Jönköping. Och han var utsänd av CNDMA men övergick till Kina inlandsmissionen och han var sannolikt med på ett avskedsmöte i Stora missionshuset i februari 1893. Per-Alfred Ögren dog när han var 26 år från Sanseryd. Vi kommer att berätta mer om honom. Och sen lille Georg, 10 år gammal. Vi kommer att berätta om honom också. Och sen Blomdal. Robert Elias Blomdal från Huskvarna, 30 år. Jag ska säga lite grann om hur vi har gått tillväga. Vi visste att från Eskil Albertssons bok Vi är inte färdiga som utgavs år 2000. Där han skriver... Vi kan backa. Vi visste att det var 41... missionärer som hade mördats i Kina och 15 barn, för det skriver han där. Och vi visste att det fanns ett stort missionsintresse i Jönköpings missionsförening. Under åren före år 1900 så gick ungefär hälften av de insamlade medlen till yttre missionen. Men vi visste också att Jönköpings missionsförening skickade inte ut några missionärer. De hade som policy att stödja andra missionssällskap. Det hade varit så lätt annars att gå tillbaka till Jönköpings missionsförening och se vilka sände de. Men de sände inga. Hur var det då med Skandinaviska alliansmissionen? Skandinaviska alliansmissionen bildades i USA utav Fredrik Fransson för att värva svenskättade missionsintresserade att bli missionärer. Så bildades det en svensk avdelning av Skandinaviska alliansmissionen år 1900, alltså samma år som boxarupproret ägde rum. Så ingen av dem som mördades var sända av den svenska kommittén för Skandinaviska alliansmissionen heller. Så hur skulle vi hitta de som var våra? För vi hade ju inte sänt ut några. Men det fanns ju ett stort missionsintresse. Och både i Jönköpings kristliga ynglingarförening och i Jönköpings missionsförening vet vi att det fanns ett stort missionsintresse. Men vi var tvungna att hitta andra kriterier än att vi var de som sände dem. Längre fram kom vi ju att sända, naturligtvis. Men inte då. Och då valde vi fram de här kriterierna. Om en missionär hade varit med i ett särskilt avskiljningsmöte i Stora missionshuset i Jönköping, alltså Jönköpings missionsförenings samlingslokal. Om de hade en tydlig anknytning till Jönköpings kristliga ynglingarförening. Om de hade deltagit i Fredrik Franssons kurser i Jönköping 1892. Eller om de fanns upptecknade i SMs permsystem på expeditionen. Då kunde vi, tyckte vi tryggt se dem som våra missionärer. Och då kom vi fram till just dessa 7 vuxna som vi har redovisat tillsammans med deras 8 barn. Ja, det var väl det jag skulle säga. Så långt.
Får vi klicka oss fram lite. Men hur kom det sig då egentligen? Ja, just det. Jag är lite kortare, ja. Precis, så. Oj. Men hur kom det sig då egentligen att så många missionärer i Kina fick ge sitt liv? Och det började med, om vi tar lite historia här, då, att britterna hade sålt opium, alltså knark, till Kina. Och det ledde till ett omfattande missbruk över hela landet. Och kejsaren försökte därför att förbjuda opiumhandeln. Och det ledde i sig till en väpnad konflikt mellan Storbritannien och Kina runt 1840. Och det är det som kallas för opiumkriget, som jag gissar att en del av er i alla fall har hört om. Och britterna vann det här kriget och efter det så tvingades kejsaren att öppna flera hamnar för västerlänningarna. Och de fick också lämna ifrån sig Hongkong, som blev ju en brittisk koloni. Och så bestämdes det att opiumhandeln skulle bli fri. Och sen efter opiumkriget så följde det en rad olika uppror och förödmjukande nederlag. Kineserna tvingades svälja att de var europeerna underlägsna. Och de ekonomiska förhållandena var också svåra till följd av flerårig missväxt. Och det gjorde att folket protesterade mot den västerländska exploateringen. Och missionärerna som kom till Kina, de anlände oftast med samma handelsbåtar som opiumet. Så det var ju inte undra på att kineserna var lite skeptiska till missionärerna och såg dem som en del utav ockupationsmakten. Och därför så sågs också den kristna missionen av många som det tydligaste uttrycket för hur väst ville påverka Kina. Och många kineser, både vanligt folk och ledande ämbetsmän, de var djupt upprörda över detta. Och en mängd patriotiska och antikoloniala rörelser bildades. Och den mest kända då och våldsamma skulle bli det som skulle kunna översättas till de rättvisa och harmoniska knytnävarnas sällskap. Och av utlänningarna så kallades de kort och gott för boxarna. För att det såg ut som att de boxades när de höll på med sina olika övningar. Så därav namnet som vi har gett dem. Och under slutet av 1899 så gick boxarna till angrepp. Initialt så gav de sig på de kristna kineserna. De attackerade telegraf och tågstationer och annat som i deras ögon då symboliserade det utländska inflytandet. Och sen sommaren 1900 så eskalerade det hela. Och det var nu som de flesta utlänningarna mördades. Tror vi har en bild till. Ja, precis. Då dödades 135 protestantiska missionärer och 51 barn. Och utav dessa så var 56 svenskar. 41 vuxna och 15 barn. 98 var britter. Och det var de som var det land då som hade flest döda förutom Kina förstås. Och av de omkomna utlänningarna då så var det ju faktiskt nästan en fjärdedel som kom ifrån Sverige. Det var även 51 katolska missionärer som dödades och tusentals katolska kristna, katolska kineser ska jag säga, och tusentals också kristna kineser. En uppgift som jag sett är att det dödades totalt cirka 30 000 kineser, både protestanter och katoliker i det här upproret. Så det var ju en mängd människor som fick sätta livet till, både svenska utlänningar och kineser.
Och då ska vi ta en av de här berättelserna. Och jag kallar det för Per Alfred Ögrens sista resa. Han föddes, som vi hörde tidigare, 1874 nära Jönköping. Och han kom till tro på Jesus redan som ung och som tonåring. Så kom han till Jönköping. Han hade tidigt en längtan att jag ska bli missionär. Han arbetade som snickarlärling i Jönköping. Men all sin fritid ägnade Per Alfred åt bön, bibelläsning och att besöka sjuka människor. Hur många tonåringar gör det idag? När en engelska kurs påbörjades i Jönköpings kristliga ynglingarförening som han tillhörde blev han den allra flitigaste deltagaren. Gjorde väldigt stora framsteg. Och sen var han med som sagt 1892 på den här missionskursen som Fredrik Fransson anordnade i Jönköping. Och då frågade man efter de 20 flitigaste och som man antog mest redo missionärerna av. Han naturligtvis anmälde sig. Han reste ut 1893, endast 19 år, knappt 19 år gammal. Efter några år i Kina så gifte sig Per Alfred med Olivia Blomberg. Och så tjänar de på olika missionsstationer i inlandet. Men så förändras ju allt då sommaren år 1900 med boxarupproret. Och när oroligheterna bröt ut i det område där Per Alfred och hans familj arbetade så fick de först skydd av en väldigt välsinnad mandarin. Han ordnade eskort, rekommendationsbrev och pengar så att de skulle kunna fly mot säkerheten. Så tidigt i morgon så står skjutsen klar, redo utanför porten och de ger sig av tillsammans med sin lille son Samuel. Men den här flykten blev långt farligare än de kunnat ana. Överallt så var det hot. Det var soldater som misstrodde dem. Det var rövare som överföll dem. Vid ett tillfälle så fick de skydd hos en äldre kinesisk officer. Men plötsligt så omringades huset av beväpnade soldater. Och de fick senare höra att de egentligen hade tänkt föra dem utanför staden och skjuta dem. Men den här officeren bjöd dem på väldigt god mat. Så de sa okej, ni får bara se till att de kommer härifrån. Och deras liv räddades för stunden. En annan gång så gömde sig familjen i en jordgrotta bland bergen. Och där dök tre rövare upp. Och Olivia skriver att en av dem satt utanför och slipade sin långa kniv och de tänkte... Nu är det slut. Sen stormade de in, skrek, hotade, åt deras mat och tog nästan allt som familjen ägde. Nu stod de nästan utan pengar och utan mat. De gömde sig i ännu en grotta högt upp i bergen. Det blev väldigt tufft för deras lille son. Men varje kväll så kom en kvinna smygande med bröd och lite majssoppa i utbyte mot deras kläder och till slut även fru Ögens klocka. Till slut tänkte de, nej, vi återvänder till missionsstationen. Där finns ju den här vänligt sinnade mandarinen. Han kommer ge oss skydd igen. Men på vägen tillbaka greps de av två polismän och fördes tillbaka över Gula floden som hade gått över innan. Rakt in i boxarnas händer. Och i en by som heter Tiao Kiao så förs då Per Alfred in på gården till ett avgudatempel för att förhöras av boxarnas ledare. Olivia och lille Samuel lämnas utanför. Och där står hon utanför och hör hur svärden slipas. Och hon hör skrik och jämmer och tänker att nu torteras han, nu dör han snart. Hon bad innerligt att Gud skulle ge honom kraft och att hon själv skulle kunna uthärda det som väntade. Sen låses hon och sonen in i en grotta över natten. Per Alfred han bands under tiden fast vid ett träd, misshandlas, hånas och när han ber att få tala några ord med sin hustru så sparkade hon honom i huvudet och sa: be nu till din Jesus och se om han kan rädda dig. Sen förs han ner till floden för att avrättas. De tvingar ner honom på knä. De slår honom med svärd och spjut. Senare berättar Per Alfred att mitt i allt så hade han känt en märklig frid och Jesu närvaro. Och så ber han för sina plågoandar: Jesus, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Just när de ska skära av hans hårfläta för att halshugga honom så får han plötsligt en tanke. Jag flyr. I mörkret så kastar han sig ner i floden. Och trots att händerna var bakbundna bakom ryggen så lyckas han ta sig över till andra sidan. Och blödande och svårt skadad så klättrar han upp för ett brant berg och sen springer han flera mil innan han lyckas att gnida av repet som han är bakbunden med mot en sten. Om nätterna så vandrar han vidare genom bergen. På dagarna gömmer han sig. Till slut möter han några kristna kineser som berättar att Olivia och sonen, de lever och finns i säkerhet i Tanings fängelse. Så tidigt en morgon så hör Olivia plötsligt hur det knackar på dörren och någon ropar hennes namn. Och hon springer fram och öppnar den lilla luckan i porten och där står Per Alfred, blodig, sönderriven, utmärglad, men vid liv. Vilken glädje! Hon tvättar hans sår. Hon hör honom berätta om flykten och hur Gud burit genom allt. Men kroppen orkade inte längre. Efter all misshandel, blodförlust och svåra strapatser så blir Per Alfred snabbt sämre. Och bara några dagar senare så dör han. Bara 26 år gammal. En troende kines såg till att han fick en kristen begravning. Och den här unge mannen från trakten kring Jönköping som redan som barn hade sagt att jag vill bli martyr för Kristus fick till sist ge sitt liv långt borta i Kina.
Ja, för mycket utav vårt källmaterial här där vi hämtar mycket detaljer, det är en bok som skrevs år 1901 så nära och som heter De svenska martyrerna i Kina år 1900, skriven utav E. Jakobsson och en Öberg, utgiven i Stockholm 1901, och där redovisas just de här 41 vuxna och 15 barnen. Vi är glada över att ha en källa som är skriven så nära in på boxarupproret. Och jag har haft den i min hand och jag tror även du har haft det, Gerd. Vi har läst den, vi har inte med den här. Man måste rekvirera den från bibliotek i och med att den är så gammal. Men den berättelsen som man nu ska berätta kommer faktiskt inte från den boken. Utan den är en särskild berättelse utgiven på SMs förlag år 1930 om Georg Ahlstrand. Nu ska vi se om vi kan få fram dem. Ja, här har vi en bild på lille Georg, 10 år gammal, som sitter på en häst. Och det är om honom som det här handlar. Ska vi se vad som kommer om man gör så. Ja. Kan du hjälpa mig, tror du, Roland, att visa var det händer i provinsen? Någonstans här. Och där är staden Xi'an. Och det är där händelserna med Georg inträffat. I en förstad till staden Xi'an. Ska vi backa lite grann här då? På bilden ser vi då Georg Ahlstrand, barn till missionärerna Gustav och Rut Ahlstrand. Och Rut Ahlstrand finns upptecknad bland SOMs missionärer. Rut och hennes man Gustav överlevde boxarupproret 1900 och även revolutionen 1911 då Georg dog. Men sonen mördades då alltså. Och det är genom Ruts koppling till SOM som vi räknar Georg som vår martyr. Georgs pappa Gustav föddes i Eksjö 1868 eller 70, kom till Kina 1891 med skandinaviska alliansmissionen, som alltså inte var någon svensk mission utan var en amerikansk mission då, va? Som ju folk som ville ge sig ut i missionen måste söka sig till missionssällskap som var beredda att skicka dem. Det fanns ett par i Sverige och det fanns ett par i USA. Georgs pappa är begravd i Illinois i USA, dog 1945. Georgs mamma Rut Malmborg, sedermera Ahlstrand, föddes 1878 i Marbäck söder om Ulricehamn. Hon var verksam i Kina mellan 1898 till 1946 och dog 1963, 85 år gammal, i Norrköping. Och de var verksamma då i provinsen Shensi i norra Kina ungefär där. Eller innersta Kina där Roland visade. Vi känner till Georgs korta liv och hur hans liv slutade eftersom hans mamma Rut skrev en skildring över Georgs liv som gavs ut på SMs förlag 1930. Titeln är Den lille martyren. Så ser boken ut och jag har ju läst den då. Och här följer nu ett kort referat över bokens 6 kapitel. Georg föddes 1901 i Shanghai. Dit föräldrarna måste fly från sin plats i inre Kina på grund av boxarupproret. Och här, kapitlet handlar om en äventyrlig resa som påbörjas innan Georg var 4 månader. Man reser upp för floden Yangtze-Kiang. Och först med ångbåt och sen med kinesisk flodbåt och sen med över land i bärstol och vidare i en 2-hjulig kärra dragen av mulåsnor innan man når sin stad i inre Kina. Och 2 år gammal så får Georg en liten syster, men hon dör då 4 månader gammal. Det visar ju liksom umbäranden och prövningarna som missionärerna fick utstå. Inget ovanligt att sånt liknande tragiska saker hände dem. Kapitel 2 handlar om hur Georg, blott 8 år gammal, likt många andra missionärsbarn, däribland Roland själv, skiljs från sina föräldrar eftersom man ska gå i en skola för missionärers barn i staden Xi'an, eller Xi'an. Och det var den staden som ligger där. Skolan förestås då utav de svenskättade missionärerna Rickard och Ida Bäckman och en ung amerikansk lärare undervisade Mr. Vattne. Kapitel 3 beskriver hur ett stort missionsmöte hålls i oktober 1911 i staden Xi'an, där skolan då finns. Georgs föräldrar har rest dit och under missionsmötet så upplever både gamla och unga hur Guds ande rör vid dem. Och 10-årige Georg är en av dem som var där och som fick vara med om att bekänna sitt behov av frälsning så liten han var och ta emot Jesus. Och efter bön om förlåtelse skall en stor glädje och frid, skriver mamman, ha fyllt hans hjärta. En vecka senare var det dags för föräldrarna, torsdagen den 9 oktober 1911, att ta adjö av Georg och återvända hem. Ingen anade då att Georg bara hade några dagar kvar att leva. Han dödades natten mellan 22 oktober och 23 oktober 1911. Kapitel 4 beskriver revolutionsutbrottet i mellersta Kina. Det var ett utbrott mot den rådande kejsardynastin. Och så kallade manchurerna som hade den dynastin, ett särskilt folkslag. Och det upproret resulterade i att själva kejsarväldet, kanske mer än 2000-årigt kejsarvälde, vändes över ända och det blev en republik i Kina. Och upproret är ju inte primärt riktat mot utlänningar eller kristna. Men under de här oroligheterna så bryter ett okontrollerat våld ut och kristna drabbas. Kapitel 5 beskriver hur en pöbel bryter sig in på skolans område och överfaller såväl vuxna som barn. Endast herr Bäckman lyckas fly tillsammans med sin 4-åriga dotter. Fru Bäckman med sina döttrar Selma 13 och Rut 8 mördas. Liksom syskonen Oskar och Hulda Bergström 12 och 11 år. En Hilda Nelson och så Georg 10 år. Och så skolans lärare Vattne. Och vid det här överfallet så dör alltså 2 vuxna och 6 barn. Begravningen äger rum den 10 november. Och i en av gravarna vilar sedan dess då skolans lärare, 21 år, Vattne, tillsammans med Georg Ahlstrand. Och här har vi skolan och här har vi en port som vi vet nedbrändes för att de skulle ta sig in i skolans område. Och här har vi en bild på, vad har vi här? Ja, det är skolans lärare tror jag. Och alla barnen utom ett. Ja. Just det, hon som fick med sin pappa. Ja. Georgs föräldrar har skrivit ett förord i den här boken, Den lille martyren, som de avslutar med att citera Hebreerbrevet kapitel 11, 4, med en förhoppning att det ska bli för deras son Georg som för Kains bror Abel. Han talar ännu. Fastän han är död. Låt oss göra vad vi kan för att Ruts och Gustavs önskan om att Georg ska förverkligas. Att Georg ska få tala fastän han är död.
Kommer de små människorna igen. Då ska vi se lite på de som flydde och hur flykten kunde vara och lite kring de förhållandena. På kvällen den söndagen den 17 juni år 1900 så hördes boxarna ropa döda, döda, döda de utländska jävlarna och deras bandhundar. Och det var alltså de kristna kineserna. Medan de rusade mot den här missionsstationen i Fengshen där Elisabeth Öberg, Emil Jakobsson som var bror med Elisabeth och August Sandberg befann sig. Otto Öberg var i en närliggande by på gudstjänst. Och det hade varit oroligt i den här staden några dagar. Men lite lugnare nu så de hade haft gudstjänster som vanligt den här söndagen. Boxarna de lyckades slå in en port och de slängde in stenar på gården. Och de slog sönder fönster, väggar, möbler och de stal allt de kunde få tag på. Och de tre förföljdes med stenkastning och fick utstå hugg och slag. De lyckades fly ut på gatan. Elisabeth hon dignade ner på gatan många gånger av de hårda slagen. Men hon var vid medvetande och hennes bror Emil kunde få med sig henne. Och blödande och slagna lyckades de ta sig till rådhuset. August han hade gått en annan väg. På honom hade de kastat massa med jord. Så han var alldeles jordig när han kom fram. Och så småningom så fick man också tag på Otto som kom till den här skyddade platsen i rådhuset. Även den här mandarinen var vänligt sinnad och hjälpte dem att fly via Mongoliet. 2 kristna kineser följde med, liksom några soldater som mandarinen skickade med. Och han gav dem faktiskt också pengar för de saker som de hade förlorat på missionsstationen. Nu väntade en resa på 15 mil till Mongoliet. Vid ett tillfälle så kom boxarna i fatt dem men soldaterna lyckades hålla dem borta. Och vid ett annat tillfälle så fick de hjälp av en muslimsk husvärd. Och så småningom så fick den här gruppen veta att det var andra missionärer som också var på flykt i riktning mot Mongoliet och mot Urga, som är namnet på Mongoliets huvudstad, som är idag Ulaanbaatar. Och de lyckades hinna upp dem och fick nu sällskap. Så småningom så var de 17 vuxna och 6 barn som färdades tillsammans. Under den här resan så får de också veta att Olof Bingmark och hans hustru, de båda barnen som ni hörde om innan här, då var dödade. Så det var ett besked de fick på vägen. Och den här flykten, den går genom Gobiöknen och det väntas sen då ungefär 100 mils resa till Urga, som då är Mongoliets huvudstad. Och det var ju en resa som sen då gick genom Ryssland. Det var en tuff resa, inte minst för barnen. Och Söderboms lilla Elisabeth, hon klarade inte av resan utan hon dog i Kiakta i Ryssland på flykt. Och hon begravdes på en sibirisk kyrkogård. Sen fortsatte resan genom Ryssland med häst och vagn, till fots, med båt, tåg, och farten ökade ju närmare målet de kom. Tåget gick över Sibirien, Uralbergen, och efter ungefär en månad i Ryssland så kom de till Moskva och vidare till Petersburg via Finland och sen till Sverige. Otto och Elisabeth här, Öberg då, och August Sandberg och Söderboms, han är inte med på den bilden, de var med i den här gruppen. Man skriver också om en annan flyende grupp på 7 vuxna och 7 barn. De skriver att de överfölls och de rånades vid 8 tillfällen på flykten. Sista gången de bestals så bestals de på sina kläder och all mat. Och till slut så får de skydd i en katolsk missionsstation. Men även där blir de då efter någon vecka överfallna av boxare. Och en del sköts ihjäl. Ett barn dödades med svärd. En missionär halshögs. Hela gruppen omkom. 7 vuxna och 7 barn. Och där var en bild på lite flykt också. Eller som det kunde se ut när man reste. Den är lite senare bilden. Men ni ser ungefär hur det kunde se ut. Nej, vi ska ha ett bakåt. Förlåt. Anna och Oskar Forsberg och deras 2 barn, de flydde tillsammans med Helgelseförbundets 10 missionärer som fanns ute. Alla Helgelseförbundets 10 missionärer dödades. Men de fördes i alla fall iväg till en plats där de, som de trodde var säker. Men där var det en stor folkhop som slet ner dem från kärrorna de färdades på och stenade dem. Och så står det att Forsbergs barn slet dem i stycken. Anna och Martin Nyström tillsammans med sin lilla dotter som var 2 år, Rut. De hade också bestämt sig för att fly mot Urga. Och de verkade ju ha träffat på en grupp med 13 katolska missionärer som också var på flykt och anslöt sig till dem. Men familjen försvann i öknen och sågs aldrig mer. Det står det att Martin talade väldigt lite kinesiska, så det kan vara så här att om den andra gruppen gick lite väl fort så kunde de ha hamnat på efterkälken, han och familjen då, och att det gjorde att de i den okända öknen mördades. Det är vad man tror. Så en del klarade flykten, men 18 vuxna och 6 barn, de försvann totalt i kaoset och kom aldrig mer att höras av. De andra 23 vuxna och deras 9 barn vet man ungefär hur de dog. Och vittnesmålen om hur missionärerna stod starka i sin tro när de mötte döden är också många. Sen 1901 händer det oerhörda. Då hade ju Svenska Alliansmissionen bildats. Och 7 av de här missionärerna som hade undkommit boxarupproret, de hade varit i Kina kanske på 1890-talet då. De ansöker nu om att få bli Kina-missionärer. De organisationer de hade varit utsända med, de ville inte sända missionärer till Kina igen. Och det var därför man vände sig till det nybildade SAM. Och 5 av de här då, de hade alltså undkommit boxarna. Det var Elisabeth Otto Öberg, det var Emil Jakobsson, hennes bror, och det var Carl Gustav och Anna Söderbom. Och sen åkte också Hilma och Carl Hill tillsammans med dem. Hilma och Carl, de hade kommit hem till Sverige för ett hemmaår för att det skulle jämnas ut ungefär hur många, vilka som skulle vara hemma. Så de hade undkommit på grund av att de var i Sverige. Men 1902 så gick alltså resan tillbaka för de här. Och då ska ni tänka vilka de här som har varit med om de här umbärandena. Och man får verkligen beundra deras mod, deras hängivenhet att sprida budskapet om Jesus till kineserna. För trots det oerhörda som de hade blivit utsatta för så ville de alltså åka tillbaka. För en del av dem så hade det ju till och med kostat något av deras barns liv. Emil, när han kom tillbaka, han renoverade missionsstationen i Fengshen och samlade den skara troende som fanns där och gav också nödhjälp till människor som led av pest och hungersnöd. Han dör faktiskt 2 år senare i en febersjukdom. Elisabeth och Otto Öberg, de tar ju upp arbetet i Saratsi och kommer ju att vara de som räddar livet på 1100 barn som kastats ut på gatan för att dö. Det har ni säkert hört delar av den berättelsen. Otto, han kallades fader för 1000 barn. Vackert. Karl och Anna Söderbom, de verkar ha gått över till metodisterna och bodde i Kalgan och från år 1914. Och där verkade Karl till sin död. Vad som hände med Anna vet vi inte riktigt. Och inte riktigt vad de gjorde heller under tiden i SM. Och Hilma och Karl Hill, de jobbade med skolor, sjukvård, barnhem, opiumasyl och verksamhet ute i byarna och gjorde ett fantastiskt jobb också.
Nu har ju Gerd berört att det var några även i Kina här av de här som sändes ut 1902 som dog i sjukdom. Och vi har faktiskt tagit med några som även dog alldeles för tidigt i olika sjukdomar. Visste ni det? Att i det som var innan SAM så var det till och med några som skickades till Kongo. Det visste ni kanske inte, va? Det visste knappt jag heller. Men det var det faktiskt. Det var 2 tidiga missionärer i Kongo utsända av Jönköpings kristliga ynglingarförbund. Tänk, ni som är unga. De skickade missionärer på den tiden. Det som senare blev SAU. Det var 28 personer i Kina, 7 i Indien, 4 i Sydafrika och 1 i Zimbabwe som dog allt för tidigt av sjukdomar. Och naturligtvis ett antal andra som på grund av sjukdom var tvungna att återvända och dog ganska snart i Sverige. De här då, det är Carl Walfridsson. Han var missionsläkare, född i Barnap 1866. Tidigt engagerad i ynglingarföreningen, reste till London, blev medicinedoktor där. En av de första som utexaminerades av London Medical Missionary Association. Och reste samma dag med sin fru Rut till Kongo. Och då på den tiden så visste nästan alla att det här är en enkel biljett. De kom inte tillbaka. Kanske i en kista, men inte annars. Och så var det. Han dog mitt under att han behandlade andra i febersjukdom. Avled 1893. Och Rut, hans fru, fick begrava honom där ute på en missionsstation. Men det fanns en annan då. Apotekaren Gustav Palmer, eller Palmer, det finns ingen apostrof där. Som också utbildade sig då. Till apotekare och sedan även medicinskt. Och han tänkte åka ut och bistå Walfridsson. Och fick höra då att han har avlidit. Men jag reser ändå, sa Gustav. Och han arbetade intensivt. Det står att han hade upp till 40 patienter om dagen. Även han drabbades av svår feber. Och 2 april 1897 så avlider han. Just som han har gått ombord på ett fartyg till Sverige. I Kina, som sagt, dödade av andra orsaker än martyrskap. Men egentligen har vi funderat, skulle de här 3 räknas bland martyrerna? Albert Franzén, Emilia Franzén, hans fru, och David Gustafsson. Därför att alla dog av matförgiftning 29 juli 1932 i Saratsi. Albert född i Bringetofta 1889, han var först HF evangelist, sedan SM-missionär. Hustrun Emilia född i Göteborg 1879. Hon bildade och var den första i barnmorskornas missionsförening, ordförande där. David född 1904 i Flysby. Han gick på SMs bibelinstitut och reste ut 1931. Och han dog alltså bara året därpå. Och det finns lite olika versioner av vad som hände, men när vi har forskat, Gerd och jag, på Folkrörelsearkivet, så var det en not där av en, där det står en läkare intygade att de har dött av matförgiftning. Och i så fall är de också martyrer. Men vi har inte tagit med dem därför att det är lite osäkra uppgifter. Ja, jag skulle tagit med några till, va? Det har jag i slutet.
Vi har ordning på det här redan. Då ska vi prata om några i Kina. Sven Karlsson, som ni ser här på bilden, han föddes 1891 i Norrköping och gifte sig midsommarafton 1918 med Maria Jonsson, född 1889 i Dagsås utanför Vetlanda. Maria, hon kom till Kina i september 1915 och Sven kom 3 månader senare. Men de fick inte gifta sig förrän 2 år efter påbörjad missionärstjänst. Sven, han började lära sig kinesiska och de var så glada över att nu hade de ju kommit in i kallelseuppgiften. Men ni vet, stadens gator, de var smutsiga, det var skräp, det var latrin, det var gödsel, det var döda hundar som låg överallt och stanken var hemsk. Här frodades det löss som var bärare av bland annat fläcktyfus. Och kanske var det när Sven var på en evangelisationsresa och övernattade på ett värdshus som han blev biten. Han insjuknade hastigt och efter bara några dagar med fruktansvärda smärtor så avled han den 18 maj 1919, 28 år gammal. Bara 11 månader efter den fantastiska bröllopsdagen som finns beskriven. Maria var utom sig av sorg, men hon fortsatte arbetet fram till 1946. Totalt 31 missionärsår för Maria. Under sina första år så startade Maria en skola och där blev bland annat Jia hennes elev. Ni som har varit i Kina med Eskil, ni känner igen bilden på Jia. Han blev 97 år gammal och avskildes som äldste i kyrkan. Och han fick utstå mycket, men han blev en fantastisk ledare i kyrkan. Och det var en av Marias elever. Folke Pettersson från Sanseryd i närheten av Hovstedt. Han kom till Kina 1921. Det sägs att han sjöng och spelade dragspel och vittnade om Jesus så fort han fick tillfälle. Han väntade på sin trolovade Ida Nilsson som kom hösten 1924. Ida, hon kom från Jönköping och var utbildad sjuksköterska, vilket gjorde att hon nästan direkt blev engagerad i att hjälpa sårade soldater som fördes till missionsstationen. Och i det arbetet smittades hon av tyfus och avled i juni 1926, 29 år gammal. Och när Ida lades i kistan så var hon klädd i sin brudklänning. Och Folke, han bad om kläder han hade tänkt att ha vid bröllopet. De hann aldrig gifta sig. Det var en oerhörd sorg för Folke. Men vid den här tiden så brann han för att skaffa en lokal i en by där hans evangelisationsarbete hade haft framgång. Men det fanns inga pengar i missionens kassa. Så efter några dagar av mörka dagar av förlamande sorg så sålde han alla Idas ägodelar för att kunna köpa ett hus som var till salu. Och på det sättet så fick hans Ida vara med i det fortsatta missionsarbetet. Och utöver det missionsarbetet så hjälpte Folke till med utspisning av tusentals människor från torkdrabbade byar som sökte sig till missionsstationen. Dagligen gav man mat till upp till 9000 personer. Och i den här krissituationen med stor arbetsbelastning så insjuknade Folke i tyfus och han avled bara 33 år gammal. Det är ju faktiskt också så att även i Sydafrika har vi några som omkom. Vi tar det väldigt kort, men det här är Amanda Hjelm. Det är första frun till K.A. Hjelm som ju var pionjären i Sydafrika. Amanda var född i Askeryd 1877 och hon och K.A. gifte sig 1904. Och 1908 då deras andra barn skulle födas så drabbade den stora olyckan dem och både Amanda och barnet dog. Och K.A. blev lämnad kvar med en 2-årig son. Och det var en oerhörd sorg för K.A. skriver man. Och han gifte om sig sen 2 år senare och verkade ju länge i Sydafrika. Gustav Lukander är en annan av dem. Han föddes 1900 i Smålands Rydaholm. Och han var på konferens tillsammans med Johan Karlsson, alltså doktor Lennart Karlssons pappa. Och Gösta Stavman, det är ju Runa Hjelmefjords pappa. Och alla tre så blev de smittade av tyfoidfeber. Och Johan och Gösta, de klarade sig efter att ha tillbringat många, många veckor på sjukhus. Men Gustav dog. Och det var väldigt kritiskt också honom lång tid då, men han dog 37 år gammal och efterlämnade fru och 2 små pojkar. Och sen har vi den senaste i Sydafrika som är Sven Kindvall som var född 21 i Kisa. Han skulle bara ta bort en fläck på ryggen men tålde inte bedövningen utan avled på operationsbordet 35 år gammal. Och då hade han varit gift med Ingrid i något år och sonen var knappt 7 månader gammal då pappa dog. Och Ingrid blev ju lämnad ensam men gifte sen om sig med Nils Larsson och verkade ju många år i Sydafrika, även lite i Svaziland. Nu tror jag det är du, Roland.
Ja, men ni ser alltså, det var tufft på den tiden att vara missionär. Vi som har kommit senare, vi beundrar våra föregångare. Indien också var det ju väldigt, väldigt mycket sjukdomar och många som avled. Enoch Hedberg har skrivit en bok som heter Hjärtat av billandet 1930. Och där skriver han om 9 missionärer varav flera hann hem till Sverige men flera andra dog i Indien. Och bland annat denna då Emmy Svensson som kom till Indien som barnmorska 12 januari 1929. Och sen efter några månaders språkskola kommer tillbaka till huvudstationen Nandebar mitt i den hetaste tiden och drabbades av en febersjukdom och avled redan 26 juni samma år. Och så här skriver Hedberg apropå detta. Man kan knappt undgå att fråga sig, var detta offer berättigat? Kommer skörden för Guds rike motsvara dess storlek? Och så tänker man på skilsmässan från föräldrar och syskon till den bortgångna. På alla utgifterna för utbildning och utresa med mera. Kommer det att betala sig? Och så det unga livet. Pris för Gud, skriver han. Vi får tro att det kommer att betala sig. Inte ett offer som görs i trohet mot missionens herre är för stort. Inte ett slikt offer ska bli utan att det storlek motsvarande resultat. Ja. Så skriver våra föregångare. Tron kostade allt. Men Emma och många andra med henne var villiga att betala priset. Och en av dem också är A.J. Selin som var missionspionjär som avled i en fallolycka. Efter många, många år på missionsfältet. Harriet Stangby däremot, hon var bara några månader på missionsfältet innan hon också drabbades av en febersjukdom. Malaria och avled.
Orkar ni lyssna lite till även om vi drar över tiden lite? Ska få en berättelse om Robert Elias Blomdahl också. Robert Elias Blomdahl, han var född 1898 i Huskvarna. Och efter en bibelkurs och språkutbildning så kom han till Kina 1922. Och där träffade han den 10 år yngre missionärsdottern Evelyn. Han var dotter till Hilma och Carl Hill och syster med Olia Simeonsson som en kanske en del av er kommer ihåg lite av. Och han gifte sig med Evelyn den 22 september 1927. Men ett år senare, drygt ett år senare, den 4 oktober 1928, så blev han dödad av rövare, 30 år gammal. Och Robert skulle åka på en evangelisationsresa till Tokoto tillsammans med Filip Malmvall, eller Filip Andersson hette han då, blev senare Malmvall. Och det är Filip som har gett oss den här berättelsen om vad som hände. De strålade samman hos missionär Dreyer och sov över där, och vid morgonbönen så bad Robert speciellt för resan. För han sa, jag är verkligen rädd för rövarna. Så åkte de med en kärra dragen av en mulåsna, och Robert han hade en vit häst som han spände framför mulåsnan. Vid solnedgången så hittar de ett värdshus som de tar in på. Och de får plats tillsammans med en resande och två körkarar, och så lägger de sig och sova. Men vid midnatt så väcker Robert Filip och säger, jag tror att rövarna är här. Och strax så hör de en gevärssalva avlossas. Och Robert och Filip, de blir givetvis rädda, och Robert säger, nu tar de förstås min häst. Fler skott avlossas medan de försöker få på sig kläderna. Och Robert säger, om det skulle, de skulle göra mig något, så hälsa till Evelyn. Rövarna bankar på deras dörr och befaller dem att öppna. Och i dörren, skriver Filip, så står det två vilddjur i mänsklig gestalt. En med vapen och en utan. Tänd lampan, annars skjuter jag! De befaller dem att ta fram allt de har. Pengar, plånböcker, allt åker fram, och rövarna rotar igenom det och tar pengarna. Under pistolhot så får de flera frågor, och Robert svarar artigt. Så säger han, vi är missionärer och vi har inte så mycket, men allt vi har ska ni få. Var vänlig och gör oss inte något illa. Klockor, ropar rövaren, har ni några klockor? Ja, ni ska få min klocka, säger Robert, och sticker ner sin hand i västfickan. Men hinner inte ta upp klockan förrän banditen skjuter. Han faller baklänges på golvet och dör utan ett ord eller ens en rossling hörs från honom. Banditen laddar om och så skriker han igen att de ska ta fram vad de har. Och Filip har gett honom klockan och han tar fram väskan och sängkläderna och ytterkläderna. Och de tar vad de vill ha. Så lämnar banditerna rummet. Men mannen vid Filips sida säger, sitt still, de kommer säkert tillbaka. Och mycket riktigt, snart hörs det en röst. Var finns den där utlänningen? Och så riktas geväret mot Filip som fruktar att nu har hans sista stund också kommit. Så letar de igenom Roberts fickor och hittar ju klockan. Men de vill ha mer. Och Filip han tar av sig nästan alla sina kläder. Men de är inte nöjda, de vill ha silver, alltså pengar. Fram med det, annars skjuter jag, säger han. Jag har den här kulan för dig, vill du ha den, säger banditen. Så höjer han geväret 10-20 gånger. Det återstår inget annat än att döda dig, säger han. Och så skriver Filip, då händer något underbart. Den allsmäktige guden rör vid den andra rövarens hjärta. Han säger, nej, bry dig inte om att skjuta. Vi vill ju ha pengar. Och när vi inte hittar fler, då är det väl ingen idé att döda honom. Det är väl inte hans skinn du vill ha. Och geväret sänks. Och de blev tillsagda att släcka lampan, men de får inte lämna rummet. Och där ute hör de hur de tar Roberts häst och rider sen iväg. När det lugnat ner sig lite så fick de skicka bud till en missionär Bergman som fick rida till Evelyn och berätta för henne vad som hänt. Han vågar inte ens göra det på kvällen när han kommer fram, utan gör det på följande morgon. Och det är jättesvårt för dem att hitta någon som kan ta hand om Roberts kropp och föra den till Håhåt. Det var ingen som ville frakta en död. Men så småningom så kommer de fram. Och begravningen blev väldigt, väldigt känslosam. Evelyn, hon väntade deras barn som föddes bara några månader senare. Och han fick sin pappas namn. Det sägs att han frågade sin mamma när han blivit lite större. Varför måste vi stanna kvar bland detta folk som mördade min far? Och Evelyn svarade. Därför att människor här måste få höra om Guds kärlek. och hon blev kvar som missionär till sin död 1941. Och Roberts gravsten, den har hittats och den finns nu på den kristna kyrkogården norr om Håhåt där jag såg den 2005. På den ena sidan är på svenska, på den andra sidan med kinesiska tecken. Det var känslosamt att stå där vid graven och höra berättelsen om Roberts liv och hur han fick ge sitt liv för Jesus. Texten på gravstenen är: de övervunno i kraft av lammets blod, eller för lammets blod. På den här resan, så lite senare, så stod vi uppe på taket till en kyrka med cirka 3000 platser i Bautu. Och vi pratade med pastor Hao där uppe. Han leder en växande församling i ett område med många höghus. Och så frågade vi honom: vad anser du var hemligheten till församlingsväxten? Och det var församlingarnas böneliv och martyrernas blod. Så berättade han för oss om församlingarnas böneliv. Vi kan inte leva utan att be, säger han. Varje vardagsmorgon klockan 5 så möts det 200, kanske 300 personer för att be innan de går till jobbet. Först har de ett bibelstudie på en halvtimme och sen möts man i mindre grupper med 8-10 för bön och går laget runt och alla ber högt. Han var förvånad över att vi ber ensamma hemma och tycker det kan väl inte vara bra. Alltså att be tillsammans är ju fantastiskt, sa han. Men den andra orsaken han nämnde för oss också, det var ju martyrernas blod. Alla missionärerna som gav sina liv, som blev martyrer. Alla kinesiska kristna som fick ge sina liv. En mängd vetekorn har fallit i jorden och dött. Och nu bär ju denna sådd rik skörd. Församlingarna i Kina växer. Och idag finns det många miljoner kristna i Kina. Hur många, det vet vi inte. Men arbetet har burit frukt. Roland.
Jag försökte tajma det här, men som ni ser, när man är engagerad så går tiden fort. Men hörni, alla de här som vi har berört, de levde ju, ja, många av dem, mer än 100 år sedan. Hur berör detta oss idag? Och då tänker jag på det här ordet, en sky av vittnen, eller hur? Vi har en sky av vittnen, som det står i Hebreerbrevet 12. Och de liksom sitter där på åskådarläktaren och hejar på dig och mig att vara uthålliga i det lopp som vi har framför oss. Och manar oss också att ha blicken fäst vid Jesus. Och visst är det så att aldrig har väl martyrernas skara varit så stor som idag. Det är ju ett annat seminarium som Open Doors har. Och som vittnar om alla dessa martyrer. Och de mörka röda länderna, det är ju de länder där det är tuffast att vara kristen idag. Många av de muslimska länder, men även andra. Nigeria, här borta, där är ju nästan hälften av befolkningen kristna, men uppe i norr är de muslimer. Och det finns inget land i världen där så många får ge sina liv för sin tro som just i norra Nigeria. Och vi har Nordkorea, vi har Afghanistan, Iran, Indien och många andra länder. Det här kostar verkligen tron allt också i vår tid. Min gode vän Moses Parmar i Indien, i Lucknow, han berättade att idag sitter drygt 100 pastorer fängslade utan rättegång för sin tros skull. Och han berättade också om kyrkolokaler som blir nedbrända och kristna som blir dödade av fanatiska hindunationalister. Det är ett exempel. Och jag tänker när jag hör allt detta att vi lever trots allt, hörni, i en väldigt, väldigt skyddat hörn av världen, eller hur? Varför gör vi det? Ja, jag vet inte. Även vi kan ju utsättas för olika typer av förföljelse. Vi kan bli uthängda i pressen till exempel. Vi kan bli förlöjligade på olika sätt. Men jag tror att för oss gäller orden i Hebreerbrevet 12 och 4. Ännu har ni inte behövt sätta livet på spel i er kamp mot synden. Och då är frågan, är vi villiga till det? om det skulle komma till den punkten. Är du och jag villig till det? Och just de här berättelserna, det sätter ju frågan på sin spets. Är jag, skulle jag vara villig till det? Får tron verkligen kosta allt i en kultur som är så präglad av just trygghet och bekvämlighet? Där vi ständigt uppmanar oss att försäkra oss mot minsta lilla grej. Trygghet är ju honnörsordet här. Har vi mod att följa vår Herre? Vågar vi gå mot strömmen? Vågar vi hålla fast vid hans ord istället för att vända kappan efter vinden? Är vi efterföljare som vågar gå, som Hebreerbrevets författare sen till slut säger, utanför läget, utanför vår bekvämlighetszon och dela hans märlek? Vad får det egentligen kosta? Får det verkligen kosta allt? Med den frågan så tackar vi er för att ni har suttit och lyssnat. Och nu är klockan 10:55. Ni som behöver gå, ni får gå. Men är det så att någon har frågor så lovar vi inte att vi kan svara på frågorna. Men vi kan ju försöka. Eller någon kommentar, för här finns många som är mycket insatta. Inte bara i SMs missionärer utan andra missionärer också som fick ge sin liv. Så är det någon fråga eller någon kommentar, och under tiden är ni fria naturligtvis att gå, ni som vill och behöver det.
Om det är någon